Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Så är det väl så ungefär, va? Du och dina kollegor på IVA, det är ju inte så många IVA där man säger så här, vi har 9 patienter idag, 7 är trauma, en är sepsis och en är en luftvägsobservation. Och jag har själv haft väldigt trevligt när jag har fått jobba några nätter där med dig. Mm. Anders Oldner, professor i intensivvård med speciell inriktning på traumatologi heter det. Ja. Och vi har varit arbetskamrat sedan 96. Så att, och sen så ska du få lite...
Alltså, precis. Svaret på den frågan är då att vi har flyttat för en månad sedan och nu ligger SIVA och NIVA på varandra. Förut var det 860 meter eller någonting sånt där. Så att det är lite andra förutsättningar nu. Men grunden är väl fortfarande densamma då, att en multitraumatiserad patient ligger på SIVA eller IVA då. Och även om det inkluderar en skallskada. Och sen så blir det lite grann det, vad dominerar den medicinska bilden så att säga, som driver det. Och är det då en dominant skallskada så att säga, så flyttar vi ofta patienten till NIVA typ dagen efter eller sådär. I enstaka fall kan det vara så att en absolut isolerad skallskada när man har gått igenom allting går direkt till NIVA. Jag känner igen några, men var kommer ni ifrån ungefär bara?
Vilka
Sundsvall. Sundsvall?
Kristianstad.
Huddinge.
Kirurgen i
Mora. I Mora, vad kul. Jag ska prata lite om intensivvård av traumapatienter då. Och som Pierre antydde så är det i Sverige blir det ett smalt ämne kan man ju säga. För det är ganska få intensivvårdsavdelningar som har mycket traumapatienter. Det finns ju naturligtvis ute i världen avdelningar som har väldigt mycket. Och vår avdelning har ju då haft, eller har flest traumafall i Sverige kan man säga. Och det beror ju på att vi har ett traumacentrum i Stockholm och det blir många patienter helt enkelt. Så i åren har vi ackumulerat väldigt mycket erfarenhet runt detta. Och för de flesta som jobbar med intensivvård i Sverige så blir det liksom någon patient då och då som dyker upp. Man får inte riktigt den här bulken och numerären och så vidare. Så därför kanske det kan vara lite bra att höra på detta. Okej, och det jag också vill säga är att intensivvården, trauma är ju liksom en kedja av händelser från egentligen hur du mår från början, vad har du för sjukdomar och liksom knarkar du och massa såna saker före olyckan då. Sen inträffar då själva olyckan och i princip är det då så att från den punkten så är det en lång kedja av events tills man så småningom i bästa fall återkommer till arbete och ut i livet igen. Och vi tenderar när vi pratar om trauma att prata väldigt mycket hardcore om traumaresuscitering. Ska vi tuba på olycksplatsen och så vidare? Hur mycket volym ska vi ha första timmen och så där? Men alla de här komponenterna är jätteviktiga för det slutgiltiga utfallet då. Och i den här vårdkedjan så är intensivvården en väldigt viktig del som enligt min uppfattning då får alldeles för lite kärlek. Det här är ett exempel från Norge, en kongress som var för ett antal år sedan där man då beskriver en patient som får den första hjälpen, lite mer avancerad hjälp, kirurgi och sen åker ut. Och jag uppfattar som att det fattas någonting däremellan. Nämligen intensivvården då. Och för att stärka upp det argumentet lite grann så kan man titta lite grann på vad dör människor av. Och det här är tidig död och tidig död i regel inom 30 dagar kan man säga. Och det här har ni säkert sett. Det här är från Karolinska och då kan man se att skallskador är en dominant och det är också i USA, i Baltimore. Och sen har vi då ett antal patienter som dör av blödning och de dör ju då i regel ganska tidigt. Sen har vi ett antal patienter som dör av organsvikt och motsvarande. Det är en ganska stor del. Och tittar man på tidskonstanter här så kan man ju se då att blödare dör väldigt tidigt här i timmar och sen dagar här då. Dagar där. Medan skallskadorna dör något senare och de här organsviktarna de tenderar att hänga i ett tag och dö efter ett par dygn eller någon vecka, ibland 2-3 veckor till och med. Och då oftast på IVA förstås, va? Tittar vi på en annan bild här från Massachusetts så kan vi titta på fördelningen av dödsfall. Då har man gjort den här första röda grafen här och den beskriver egentligen de personer som aldrig kommer till sjukhus. Det är jättemånga som dör av trauma som aldrig kommer in. Polisen tar hand om dem eller ja, ni förstår själva liksom. Det finns en del studier på det, bland annat i Norge, där man har tittat på antalet olycksfall i ett fylke eller region och så vidare, där man kan beskriva det. Men i många fall är den här andelen okänd. Va? Sen har vi de här patienterna som dör inom timmar upp till något dygn. Och sen har vi en stor andel patienter då som dör senare. Och ytterligare ett gäng som dör ännu längre senare. Då. Och den här gruppen av patienter tenderar ju då att bli föremål för intensivvård och även dö där. Och kan vi göra noll i den rutan så är det naturligtvis en stor framgångsfaktor för total överlevnad, det förstår ju alla. Va? En annan intressant observation är då att, som Pierre och kompani säkert beskriver här, så är det så att den tidiga traumasjukvården, det prehospitala omhändertagandet och den tidiga resusciteringen på traumarum och organiserad traumasjukvård har blivit väldigt mycket bättre. Jag vet inte om du har visat några sådana siffror. Ja. Man klarar idag patienter som man inte klarade förut. Tack vare, framförallt är det på blödningssidan. Skallskador tenderar att vara lite inerta i de här sammanhangen. Alltså vi har inte förbättrat det utfallet speciellt mycket under 10 års tid egentligen. Men blödningssidan har blivit väldigt mycket bättre. Tack vare prompt torakotomi när det behövs, Reboa-tekniker och annat. Resolut transfusion och så. Och detta har lett till någon slags transferering av panorama till det att om man tittar bak i tiden här på 90-talet så ser man då andelen patienter då som dog av blödning versus sepsis. Men när det går ett antal år framåt i tiden ser man att den här delen minskar medan sepsisdelen ökar. Va? Det betyder att vi klarar första stationen men flyttar så att säga problemet till nästa. Va? Förstår ni? Det här visar också det. Det här är ISS. Har ni pratat om ISS? Vet ni vad det är? Injury severity score. 75 är du död, 0 är du oskadd. 40 är jättehögt. Okej. Okay. Det här är proportionen patienter som har ISS över 40 som kommer till vår avdelning och så en liten tidsgraf här. Så ser man att vi får alltså med tiden in mer svårt skadade patienter. Andelen svårt skadade patienter ökar. Och det beror på att folk överlever som inte överlevde tidigare. Och det innebär att de ska vi sedan ta hand om på IVA. Och det skapar ett nytt medicinskt panorama, en utmaning att klara det så att säga. Oops, det här gick fort. Så. Här tittar vi på, det första var då andelen väldigt svårt skadade patienter. Det här är medel eller median ISS över tid för de patienter som kommer till IVA under 10 års tid. Och ni ser att det är en ganska tydlig trend till att vi får en ökad svårighetsgrad, ökad skadegrad hos patienterna. Så att sammantaget kan man säga så här att the medical challenges are transferred to the ICU. Sorry. Och varför är det så här? En väldigt viktig faktor är att vi klarar våra patienter betydligt bättre idag. Tack vare damage control, surgery, resuscitation och så vidare. En bra initial handläggning. Vi tenderar också väldigt mycket att använda konservativ behandling på patienter som småblöder. Man observerar dem på IVA, följer dem för att senare kanske koila och så vidare. Patienter som man tidigare kanske opererade direkt. Och det här har vi pratat om. Va? Och sen har vi en annan faktor som är väldigt viktig och vi kommer återkomma till det. Att panoramat hos patienterna, som om man följer traumaregister i västvärlden 20 år bakåt och framåt i tiden, så ser man att varje år så ökar medelåldern lite grann. Och det är också så, åtminstone i våra material, att komorbiditetsbelastningen ökar. Det är alltså fler äldre sjuka patienter som råkar ut för trauma. Kanske för att det finns fler äldre sjuka patienter vid liv ute i samhället. Men detta leder ju också till en medicinsk utmaning. Nu tänkte jag lite mer så hardcore gå igenom lite olika faser på IVA, lite mer kokboksmässigt sådär. Och vad skiljer traumapatienter från en vanlig IVA-patient och sådär. Och är det något speciellt att tänka på? Man kan arbiträrt och dela upp det här i någon slags faser. Då. Det här är ju inga lagtexter va, utan bara en slags bild. Någon slags ankomstfas och sen en tidig fas, då kanske ungefär de två första dygnen, då, som har lite olika karaktäristika. Då. Den här fasen präglas ju då av att man försöker reparera störda vitalfunktioner, driva diagnostik och behandling av skador som är upptäckta eller som inte är upptäckta. Då. Förstås, va? Sen har man en senare fas och någonstans efter ett antal dygn så tenderar även traumapatienter att hamna i någon slags common pathway med de vanliga IVA-problemen med ARDS, organsvikt, sepsis och så vidare. Även om skadan var det som förde dem dit från början. Ankomstfasen, ja. Alltså, en framgångsfaktor hos oss, jag har varit med ganska länge, är ju hur vi har förändrat, hur vi jobbar runt just den delen. För att Om vi går tillbaka till 90-talet, då liksom dumpades patienten in på IVA och alla försvann bara, liksom paff, sådär. Idag är det inte så, utan man kommer dit, man har ofta pratat innan. Jag går inte sällan ut till traumarummet och tittar på den här patienten, och vi har långt innan den kommer till IVA haft en dialog om vad det rör sig om och vad vi förväntar oss. När patienten kommer dit så träffas vi och har en överrapportering. Och inte sällan är då kirurger och andra med, och man upprättar då en behandlingsplan, va, tillsammans. Och en viktig punkt här är att diskutera brytpunkter. Va? Men om det händer, då ska vi koila. Om det händer, ska vi göra det och så vidare. Så man har liksom en hur stor spelplan har vi på IVA, så att säga. När ska vi dra i snöret? Va? Att nu måste vi bryta det här och göra något annat. Självklart bedömer patientens status och etablerad adekvat monitorering är väldigt viktig. Va? Nästan alla patienter som kommer till oss har artärkateter. Eko är ofta gjort ett översiktligt. Väldigt ofta upprepar vi det, inte bara en utan flera gånger. Därför att en tamponad till exempel kan uppträda med delay. Och andra problem kan uppträda. Va? Sällan använder vi p-kateter, men det händer om det, det beror lite grann på. Eller någon annan form av cardiac output mätning.
Eko, är det eget då, eller klinkfys?
Ja, det är ju eget då, alltså. Ja,
dokumenterar ni dem liksom utfärdigt, eller hur brukar det vara?
Nästa fråga. Nej, men alltså, ja. Vi har haft en del sådana här protokoll, men de är inte riktigt mandatory just nu. Utan det är oftast det skrivs i journalen helt enkelt. Översiktligt eko, kolon. Slår ut bra, ingen tamponad, bla bla bla. Temperaturmätning förstås då. Ni förstår ju alla det här med kalla patienter, hur farligt det är. Och i princip kan man ju säga att man värmer patienten direkt om man inte vet att den är varm. Buktryck brukar vi mäta frikostigt, därför att det är väldigt viktigt att följa buktryckets förändring över tid snarare än att få enstaka värden. Så det är alltid bra att ha någon slags baseline-värden för att se förändring. Metoden är ju trubbig, som ni vet, och trender funkar ganska bra, men absolutvärden är lite mindre reliable. Va? Så att det är en bra idé, så att säga, att mäta buktryck regelbundet. Då. Patienter som har intrakraniell tryckmätning kopplas naturligtvis upp, va? Och är det viktigt att följa neurologi på ryggmärgsskador och annat och se hur det förändras, eftersom detta är en brytpunkt för att göra någonting annat om det blir problem. Och sen är det väldigt viktigt att man som intensivist tar över den här patienten. Nu är det min patient, nu ska jag driva det här. Och att man inte har den här passiva rollen, liksom, utan man måste känna ett ansvar för att det här är min patient som jag tar hand om. Det är jag som håller flaggan nu, liksom. För det är väldigt vanligt, va, att det blir någon slags passivitet på IVA. Liksom, att folk kommer och går lite och tycker något och sådär. Du har ansvaret. Ännu mer kokbok då. Man kan titta på olika organsvikter. Och på en traumapatient då, i tidig fas som sviktar, vad kan det bero på? Hur ska vi tänka och sådär? Det här är en liten algoritm som jag har gjort i samråd med kloka kollegor naturligtvis. Och tidig cirkulationssvikt då på IVA. Ja, man måste naturligtvis ställa sig frågan om de är hypovolema då. Och,
hur mäter du det?
Ja, hur mäter jag det?
Hur kollar du vätskebalans? Gör du
alltså, vätskebalans är ju väldigt svårt den, tre timmar efter de har fått massor. Liksom. Den blir liksom sådär. Eko, blodtryck, artärtrycksvariabilitet, perifer värme, kyla, diures, laktatnivåer, acidos. Enstaka fall om man har svanganskateter. Ja.
Nu kanske inte exakt, men du pratar om temperatur och hur man ska värma upp. Mm. Jag tänker väldigt gravt hypotermiska patienter som kommer med. Och med den här risken ibland om de kanske har haft någon ischemi, någon utan någon extremitet eller så där, och värma upp dem så att man ska minimera den stora återflödet. Mm. Hur gör ni? Jag läste någon gång när vi pratade, eller jag gick på den här brännskadeutbildningen, att man ska försöka värma upp centralt först och sen för att slippa så mycket.
Ja du, vad ska jag säga då? Nej, men så här, om du har en svår hypotermpatient, 30 grader liksom, eller en vinterolycka och hittad och såna här saker. Ja, det är det. Liksom, då pratar vi extrem hypotermi. Då får man ju diskutera hjärt-lungmaskinsvärmning. Liksom. Så som en hypotermi vem som helst. Liksom. Och nu naturligtvis kompliceras det kraftigt av honom, är nytraumatiserad med massa skador och blödningsrisker och så där. Men det är den diskussion man får ta då. Patienter som är 34 plus, som uttrycker det så, det blir ju värmetäcke liksom, och varma vätskor.
Lägger ni det centralt med armarna utanför? Liksom, utanför
Alltså vi har en sån här bear hug, det är det första vi gör, och så försöker vi ha varma vätskor. De ligger under allting då. Så är det. Sen kan jag väl säga till en eloge till mina kollegor på station 1 då, så brukar de vara bra på att hålla värmen på patienterna och värma dem. Och det är ett mindre problem idag än förut att patienter blir kalla. Men vårt nordiska klimat och prehospitala omständigheter, man jobbar ju mot svåra odds många gånger. Och inte minst kanske om man befinner sig på ett sjukhus i norra Sverige där det har varit långa transporter och så vidare, så blir det här problemet relativt sett större då.
Jag jobbar i Mora och vi
har Sälen. Ja, jag förstår. Det, måste vara, det här måste vara ett större problem för er så att säga.
Kanske någon timme innan de har gått in och ute i backen.
Ja, precis. Och dessutom har ni svårt att värma dem på maskin förstås i Mora då. Ja, jag förstår det.
Det värmer madrass kan bara till.
Ja.
Ja, att vi har ju sådana här bärhackar har ju vi också. Och så har vi infravärmepackar.
Ja, vi har ett bärhackar
och så vidare. Och där också, jag tror att vi kanske har en bärhackar också. Men liksom rent praktiskt. Ja.
Var det något sådana svar på din fråga eller?
Ja, kanske det.
Halvtaskigt, ja, okej.
Okay. Praktiskt.
Ja, nej, men alltså, det är ungefär som jag säger då. Extrem hypotermi, då får man överväga central värmning på maskin liksom. Och det har hänt och det har vi gjort. Måttlig värmning, i regel är det bear hug som gäller så att säga, och varma vätskor. Och däremellan får man göra en bedömning, alltså 33 grader liksom. Och så får man också ta ett estimat av vad betyder det liksom. Ett problem är koagulopatin som kommer med detta då. Och är den hotande, då blir, pressar man ju situationen och får naturligtvis vara mer aggressiv. Liksom. Ja. Det var en annan fråga. Ja.
Hur är det med varma vätskor i urinblåsan? Spola in skallen?
Ja, det har vi aldrig gjort kan jag säga. Men det är väl jag ingen dålig idé.
Det är så långt från Bearhager till ECMO. Liksom. Ja. Det känns ju skönt att ha
ja,
det. Och inte bara varma kristallin
och
blod.
Nej. Kanske, det låter innovativt. Vi har aldrig gjort det. Det kan jag säga. Ja. Ja, det kommer jag till här. Ja, jag fastnar här liksom. Ja. Okej. Okay. Jo, alltså okej. Okay. Men om vi nu backar tillbaka där vi var, så kan man säga så här att en patient med en cirkulationssvikt som kommer från traumarummet, operation till IVA, så måste man först misstänka hypovolemi så att säga. Va? Och vad kan det bero på då? Underresuscitering, om vi börjar där, är ett litet problem skulle jag säga. Att man inte har gett tillräckligt, snarare tvärtom om någonting, utan att säga att man brukar ge för mycket. Det är inte det jag menar. Men visst kan de vara underresusciterade. Man har inte gett det de behöver helt enkelt. Det, självklart kan det hända så att säga. Och det måste man ju ta ställning till och i så fall fortsätta att resuscitera dem. Och i första hand med blodprodukter enligt 441-konceptet, om man tror att det är blödning som ligger bakom. Reblödning är naturligtvis ett problem. Han blödde inte när vi lämnade av honom. Jag lovar det, men nu blöder han liksom. Och då måste man ju börja fråga sig, varför blöder patienten? Är det en kirurgisk blödning? Är det oerhört viktigt att förstå det tidigt och tidigt kommunicera med kollegor på kirurgsidan eller ortopedsidan, sådär, beroende på lite vad det är för skador. För att adressera, hur gör vi? Va? Ska patienten reopereras eller ska vi ta den till en angio och försöka koila patienten? Och det är det jag menar med den här primära planen, liksom, att okej, vi har massa bäckenskador här och hit och dit och just nu ser det okej ut, men det här kan blöda igen. Och då tycker vi att då börjar vi med coiling. Liksom. Att man har liksom en plan från början. Koagulopati är naturligtvis jättehopt. Och det handlar ju om att mäta detta och ge provkoagulantia. Din fråga om status posthypertoninfusion är ju i det här fallet nästan lite historiskt när det gäller rutan, i det att det inte används särskilt mycket. Men att ge en hypertonlösning, vilket har varit periodvis populärt men inte just nu, innebär ju att du lånar vätska från kroppen. Va? Man tar ett korttidslån.
Alltså typ albumin?
Nej, inte albumin. Jag pratar om... Alltså, det är inte Volleben och häst. Jag pratar om hypertona lösningar. Alltså 7% i koksalt som ibland är blandad med en kolloid och så vidare. Ni vet inte ens vad det här är, så att vi behöver inte prata om det tycker jag. Det som händer när man ger detta, alltså det är i princip att du ger en liten volym som ger en väldigt stor intravasal volym när du ger den. Du lånar vätska ifrån extracellulärrummet och även intracellulärrummet. Och sen betalar du tillbaka lånet ungefär när patienten ligger i CT:n eller strax efter. Va? Och vet man det här från början, då vet man att det kommer komma en ebbfas som man måste vara beredd att ta hand om. Men låt oss kalla detta för en historisk parentes. Det ser där då. En annan hotbild är förstås höga intratorakala tryck. Va? Extrem ventilpneumotorax. Hur ofta har vi det på IVA? Ja, det händer faktiskt. Det klassiska är ju då en patient som har en jätteliten pneumo vid den initiala undersökningen. Och sen så tycker man att det där behöver vi inte lägga dröm på. Det ser ju bra ut och allting. Och sen opererar man patient för en femerfraktur. Man intuberar patienten och går över till övertrycksventilation. Och konverterar en snäll liten pneumo till en övertryckspneumo med aggressiv ventilation. Och det måste man börja ta hand om. Behandlingen är ju uppenbar, va? Dekompression. Abdominellt kompartmentsyndrom är ju inte något som kommer första timmarna. Men kan mycket väl uppträda inom 48 timmar. Och ger man mycket volym till en människa, eller ett djur för den delen, så är det så att just i splanknikus så är kapillärbädden så att den läcker mycket mer än den gör till exempel i hjärnan eller på andra ställen. Så vätska tenderar att lägga sig i buken, så en överresuscerad patient får ofta ett abdominellt kompartmentsyndrom som ett brev på posten. Och det gäller att förstå. Sen har vi de patienterna som då genomgår damage control, laparotomi, bukpackas, där själva packningen är en del i behandlingen. Man försöker med packning i kvadranter och så vidare uppnå höga lokala tryck. Syftet är ju inte att höja det generella buktrycket utan att få en lokal tryck. Men en komplikation till detta är naturligtvis att det generella buktrycket kan gå upp. Och någonstans kommer man till en brytpunkt där man måste fråga sig om man ska så att säga packa ur patienten till förmån för fysiologin. Och det försöker man ju skjuta på och vänta med så länge man kan. Men det här är en diskussion som är lite fine-tuned som man måste ha med sina kollegor. Nej, nu måste vi nog faktiskt bryta det här. Liksom. Ja.
Hur funkar det när man har öppen buk? För då ligger man ju väldigt i vackback.
Ja, det kan ändå bli väldigt högt tryck. Alltså.
Och vad är det som, alltså är det liksom under vackbacken som det blir ett högt tryck?
Det blir ett högt tryck. Det blir så att det blir ett ödem, det blir en svullnad och så vidare. Så ibland får man gå in och öppna också även sådana patienter. Det är sällan, men det händer. Och sen är det så att gör man det för tidigt så blir det ibland värre, va? För att du inte uppnått den hemostas du vill. Så det är en väldigt delikat diskussion. Det är ingenting vi har varje dag, absolut inte. Men det förekommer ändå att vi liksom försöker dra pro and con för när vi ska... Man kanske säger så att i övermorgon ska vi packa ur buken. Men dagen efter kanske vi tycker att nej fan, nu får ni göra det lite tidigare. Ungefär så.
Annars ser ja. Abdominellt kompartmentsyndrom efter stora blodtrycks. Det gör ni också. Så betyder det statiskt det som lägger sig?
Om vi ser det efter att man har gett bara blod. Alltså ett problem, vi kommer till det strax. Problemet är mycket mindre om man gör det på ett modernt transfusionssätt än om man häller kristalloid i någon. Vi återkommer till det. Det här då. Kardial påverkan kan ju naturligtvis i cirkulationssvikt. Det förstår ju ett barn. Men vad är det för någonting vi pratar om? Vi har två fenomen här om vi börjar med liksom mer fysiologiska problem. Det ena är då en patient som blöder sin blodvolym 5 gånger och Anders och Pierre fyller på 5 gånger. Det är någon slags resa av isomy, reperfusion continuously liksom under ibland timmar då, innan man får kontroll över det här. Det hjärtat utsätts ju då för någon slags generaliserad isomy, reperfusion med slaggprodukter och skit som kommer ut från extremiteterna när de reperfunderar och så där. Då ser man inte sällan en kardiell stunning, alltså att hela hjärtat är, kan vi kalla det för, dyskontraktilt, det rör sig lite i ultrapid och fungerar inte riktigt som det ska. Detta går i regel över så att säga, när saker och ting ekvileras, men inte sällan kan man ibland behöva ge någon inotrop drog under en kort övergångsfas i detta skede. Då. Det finns ju också det speciella fallet Takotsubo, det vet ni vad det är, va? Broken Heart Syndrome, lite modernt. Det är benämnt efter en japansk bläckfiskkruka som ser ut så här, och det är det därför att på eko så ser man en slags ballooning, det vill säga du har ofta en proximal välfungerande kontraktilitet medan apikalt ser man förslappad, om vi tycker det så. Hjärtat jobbar extremt ineffektivt. Det här tror man till stor del medieras av ett extremt katekolamintryck, och det har man vid trauma. Det finns det en av de fysiologiska eller ofysiologiska situationer som en människa kan drabbas av, som genererar absolut högst katekolaminnivåer i blodet. Vi kommer att återkomma till det också. Det finns idag fallrapporter där man har lagt traumapatienter på ECMO för att de har utvecklat Takotsubo efter trauma. Vi har inte gjort det. Men det finns beskrivet, helt klart gör det. Trubbig hjärtskada, hjärtkontusion, jättevanligt. Att folk släpper lite troponin. Det är ju fan jättevanligt. Sen tittar du på dem på eko och så kanske du inte ser någonting. Och ibland ser du att högerkammaren ser lite trött ut i liksom vissa segment och sådär. Detta är någonting man följer och ser var det tar vägen. tamponad kan komma direkt, kan också komma sent. Du kan ha en epikardiell venskada till exempel som sivar lite grann, och så efter 6 timmar plötsligt så börjar det här bli ett problem. En extrem med koronarkärlsskada, det är väldigt lurigt. Du kan få en koronarkärlsskada som leder till en dissektion i ett koronarkärl med en trombotisering på dag 3. Det har vi haft liksom. Ja.
Har du någon mental troppgräns där du tänker att här är det lugnt eller är det väldigt
situationsberoende? Väldigt situationsberoende. Det blir väldigt mycket att titta på hjärtat så att säga, va? Snarare än, det här är bara en indikator på att det finns något, men sen blir det hur hjärtat ser ut som avgör. Liksom.
Och du måste inte vara med kardiologen?
Nej.
Kan man få troponin, alltså åka Vasaloppet, en vuxen karl kan få 500 troponin utan att ha hjärtinfarkt?
Ja. Så det är lurigt. Det är jättelurigt. Ja, absolut.
Men ni ser på någonting?
Ja, alltså vi tittar ju på rhabdomyolys, så att säga. Ja, och myoglobin framförallt då. Mm. Okej, väggruptur. Ja, det förstår ni att det brukar inte gå så bra. Klaffskada har vi haft också. Du får plötsligt ett signifikant livshotande vitium. Och då är det väldigt bra om man har en thoraxkirurg tillgänglig förstås. Mm. Okej.
Okay,
jag sa inte det, men du kanske sov ändå. Men EKG tar sig på när de kommer in, ja.
Ja, men det är skitlätt att missa. För det är
ja.
Och då hade jag varit till läkaren över från Enköping. Och inkommer en man som har kört in i en bergvägg. Ja, det var över ett par dygn. Det finns inget EKG. Det är massa vård och massa observationer med den här patienten som går i ett svårt svikt. Och det visar sig sen att det är en proximal stenosering. Och det går inte att ta sig ut där med PSI. Man går på ECMO och han dör sen i en ECMO-relaterad hjärnblödning. Han är 19 år gammal. När han sitter på den här röda listan för hjärttransplantation. Då visar det sig att jag inte tagit ett vart jävla bonnet.
Men han var, men vänta nu, han var på list.
Köping hade nog inte klarat den patienten, men vi hade tagit ett EKG.
Men du, han var på listan för transplantation innan olyckan alltså.
Nej.
Det var en traumatisk
utlösning. Ja, jag förstår. Ja.
Ja. Han lucerade här i höften och sövdes med katalar av en kollega. Pangbom, och så fick han den lördags på postdop över natten, vilket vi försökte undvika. Det var en viss sinna.
Ja, jag förstår.
Där han krävde 2 liter syrgas och åkte upp till avdelningen.
Jag fattar.
Och kraschade nästa morgon.
Men det är det här, va?
Det var inget
på akuten heller i primary serving. Nej, men det kom inte till traumarummet. Så det som vi står för. Så hade vi bommat en sån manual grej.
Men det här är ovanligt. Det är jätteovanligt. Men det är väldigt lurigt för att det blir en latens ofta i det, va? Förstår ni? Man tycker att nu röken har lagt sig nu. Det är lugnt liksom. Okej. Okay. Det var dem. Sen det här då. Lätt att glömma bort, va? I synnerhet givet liksom hur vår traumapopulation förändras över tid. Vi räknar med att de som kommer till IVA så har ungefär 30% det man kallar för en signifikant komorbiditet. Medelålder någonstans 40 år. Eller medianålder. Och 30%, och det kan ju vara, man kan mäta det med till exempel något som heter Charlson Comorbidity Index, det är en sån här skala. Liksom. Och det kan naturligtvis vara allt från diabetes till vad som helst, men Det är en signifikant andel patienter som har fysiologiskt dåliga förutsättningar för att överleva trauma redan från början. Och det måste man ju ta hänsyn till i sin bedömning. Och, så att har du en hjärtsvikt och står på en eller april och allting, så kan den fysiologiska belastningen som ett trauma innebär naturligtvis leda till en aggraverad hjärtsvikt. Det förstår ju alla. Va? Har jag en huvudstamstenos och väntar på koronarkirurgi så är det ett problem, till exempel. Neurogen chock då, eller spinal chock, jag vet inte vad säger man nu för tiden, Pierre?
Neurogen
chock, tack. Ja, ja, okej.
Då och nu. Det är klart
det. Spinal chock är neurologiskt. Okej, ja. Det är bra. Några ord om det då, så kan man säga så här att det är väldigt sällan detta är en signifikant cirkulationssvikt som monofenomen. Alltså att du står liksom och det här är ett jätteproblem. Däremot kan man se att de ser vasoplegiska ut, de har ett lågt blodtryck och ofta kan räcka med lite pressor och lite påfyllnad. Men det kan också vara så att det här är en delkomponent i hela den här bilden. Va? Du har också en hög ryggmärgsskada plus allt annat. Så att säga. Så att den här delen spelar viss roll, även om den inte oftast är signifikant. Så att säga. Förstår ni mig? Okej, vi lämnar cirkulationen då. Det här var tidig fas, va? Okej? ingen septisk myokarddepression och sådana grejer, utan det här är liksom det som händer i början. Kristalloider är inte alltid rätt. Det här är ett amerikanskt arbete där man tittade på ett stort antal individer i ett traumamaterial. Så tittade man på riskfaktorer för att utveckla abdominellt compartmentsyndrom. Och som ni ser här, om ni är vana vid lite statistik för det, är ni väl, eller hur? Så är det här då oddsratio, det vill säga risken, va? Och sen så är det då en multivariat analys där man tar hänsyn till alla de här fenomenen, inklusive skadegrad. Så ser man då att den starkaste riskfaktorn för att utveckla abdominellt compartmentsyndrom är resuscitering med kristalloid. Svar på din fråga. Till det.
Jag tänkte mer, finns det även en riskökning vid givna blodprodukter?
Det är klart att det gör. Men den minskar om du undviker kristalloid.
Övertransfusion?
Ja, absolut. Som jag sa inledningsvis, för jag ser ju så att du har dels ett inflammatoriskt påslag av ditt trauma som ger en generell kärlpermeabilitetsökning. Från början är det så att sprankelkärlböden är mer luckor än andra kärlböder. Så läcker det någonstans så läcker det där. Och de här patienterna ser ut som Michelin-gubbar ofta när man har hållit på ett tag. Och väldigt mycket av det ligger i buken. Så svaret är ja.
Det är viktigt att komma ihåg att alla de här som har behövt väldigt stora transfusionsvolymer är svunna. De är svunna överallt. Mm. Och så en patient som har lätt att intubera kan vara jättesvår att intubera några timmar senare till exempel. För att det svunnar överallt om det är väldigt stora.
Men frågan är, de får alltid drän då?
I buken?
Ja.
Nej. Utan det är ju med att man ska ha det här i bakhuvudet. Sen frågar man sig, vad gör du med en patient som inte är laparotomerad och som inte har en primär skada i bukhålan och som sväller upp? Tröskeln för att öppna den buken är lite större än om man hade öppnat den redan från början. Det handlar ju om att ta bort vätska. Vi kommer lite till det. Det handlar om att ibland kan man med percutan dränering, det kan ju vara fri vätska i buken som man kan dränera ut. Och det kan räcka med en liter eller två för att det ska ändra situationen. Och i extrema fall gör man en dekomprimerande laparotomi även på en patient som inte har en primär bukskada. Det har vi gjort ibland, men det är sällan. Mycket sällan. Och man är ofta desperat i det läget. Det är till och med så då att de i brittiska guidelines säger nu då att man ska inte använda kristalloider, va, vid pågående blödning. Det finns en friskrivning här nere om man är prehospital och inte har något annat, och ger det direkt livsräddande så att säga, att ge någon form av volym. Men principen i Storbritannien är att inte använda kristalloider i de här sammanhang. Respirationssvikt då, kan ju vara ett problem, eller hur? Det här är det vanligaste, kan man säga, traumarelaterade. Hemopneumotorax, det är ju vardagsmat. De flesta har ju nästan det. Va? Och de flesta får ju drän. Och ofta räcker det med drän. Och det har ni säkert hört redan. Man kommer väldigt långt med drän. Man ska komma ihåg dock att ett drän behöver inte vara brett. Ofta får man lägga nya drän eller repositionera befintliga drän. Det är inte bara så att man har fått drän så är det klart. Man måste liksom ifrågasätta och scrutinize detta drän. Fungerar det verkligen som det ska? I extrema fall, och faktiskt bara här om veckan, så får man torakotomera patienter. Vi hade en farbror som hade massa skador, inklusive thoraxskador. På dag 3 började han blöda plötsligt ifrån thorax. Först förstod vi inte vad det var, och sen efter ett tag så började det komma i drämmet, och då förstod vi vad det var. Och vi fick hastigt dra in honom, han höll på att försvinna faktiskt på akutoperation och öppna thorax för att få stopp på den blödningen. Så det händer. Lungskador, direkta fysiska lungskador är ju ett jätteproblem när det uppträder. Har man en svår lunglaceration så kan det ju vara så att det går liksom inte att ventilera patienten helt enkelt. Va? Ibland får man titta ner med bronkoskop och se hur det ser ut. Ibland ägnar man sig åt så kallad bronkpluggning. Ofta sker detta på traumarummet i den första fasen. Det kan hända att man får göra det på IVA ibland. Och det handlar ju om att, så att säga, stoppa blödningen från den blödande lungan och bevara ventilationen till den friskare lungan under en övergångsfas för att rädda livet på patienten. Dubbellumentub använder vi ibland. Jag har ett litet fall där vi ska titta på det. Och då handlar det om att lungorna är skadade på ett olika sätt och har olika förutsättningar. En lunga läcker, den andra vitnar till exempel. Det vill ha höga tryck i den ena och låga i den andra. Torakotomi får man göra ibland och man får ta bort och göra en lobresektion och sådana saker. Beroende på hur skadat det är. Och det sker ju i regel i tidig fas naturligtvis. Lungkontusion då är ju jättevanligt, va? Speciellt nu när alla går igenom CT. Då kan man ju säga att det är väldigt få som tar lite lungkontusion om man har en thoraxskada. Traditionellt har ju lungkonstitution betraktats som något väldigt farligt. Då får det väl en gång man steroider till alla lungkonstitutioner. Och så, då ska man veta att ribban för att diagnostisera detta var ju ofta en slätröntgen. Och det krävs betydligt mer för att se det på en slätröntgen än på en CT. Man kan säga så här att om 20% av lungvolymen på en CT eller mer är kontuderad. Det är någon slags cut-off för att detta ska vara ett signifikant problem. Och det visar sig också när man studerar det att alltså det krävs en viss volym av lungkontusion för att man ska få ett signifikant problem. Så det kan vara bra att komma ihåg. Kostefrakturer är jättevanligt. Ska man operera dem?
I Göteborg,
ja. Ja, men du opererar dem bara om du har ett flake chest om dig. Och det betyder att då ska du ha minst två stycken. Då ska de vara brutna på två ställen på minst två efterkommande
kostar. Ska man operera dem?
Om du har instabil bröstkorg, det är de man opererar, men då gör man oftast inte i akut skedet. Men då gör man stabiliserat efteråt. Oftast går det ganska bra. Det är väldigt, väldigt få de tar emot.
Vi har börjat operera dem här och gör det då och då. Och när man ska välja vilken patient man ska operera så måste man sätta det i ett större sammanhang. Är det så att ett flail chest eller extrema revbensskador, ibland går ju ribborna rakt in liksom och sådär, det beror lite grann på hur det ser ut. Så måste man väga in det i den hela bilden. Ligger den här patienten med högt ICP i dialys? Med övertrycksventilation och PEEP, där flail chest så att säga inte är rate limiting för patientens vård inom 48 timmars perspektiv, så är det direkt idioti att gå på och börja reparera revben så att säga. Va? Du skadar bara patienten, du tillför ingenting. Så att man kan inte bara se den kirurgiska bilden, man måste se till helheten. När och om man ska operera så ska det tillföra någonting och det ska vara givet liksom att just den här proceduren tillför hälsa här och nu. Och det missas ibland, att man ser liksom bara flailet där och förstår inte sammanhanget riktigt. Och det är väldigt viktigt att vi på IVA så att säga, har en bild av detta så man kan nyansera den diskussionen. Hur behandlar man detta då? Ja, alltså har man ett dåligt gasutbyte så blir det ofta övertrycksventilation. Flail chest kan man ju då stabilisera med lite PEEP. Förr i världen la man alla flail chest i respirator no matter what och la dem med högt PEEP. Den metoden är helt övergiven idag. Utan det gör man på indikation, så att säga. Vilka symptom har patienten och hur dåligt gasutbyte har de. Negativ vätskebalans är jätteviktigt. Va? Alla blöta lungor är dåliga lungor, det vet ni. Analgesi, mycket viktigt. Va? Revbensfrakturer och flail. Och detta är kanske inte viktigt första timmarna, men det är otroligt viktigt för patientens förlopp på IVA och komma ur respirator och så vidare. Torakal epidural, ofta har de koglopatier, ofta har de kolumnaskador. Det känns inte jättemysigt att trycka in en epidural alla gånger, eller hur va? Ett alternativ är då att använda paravertebral teknik med ultraljud. Det kommer starkt ut i världen nu. Man kan lägga det på betydligt fler patienter och man kan ha betydligt större tolerans för en lättare koglopati. Och i händerna på en van operatör med ultraljud så är det en ganska säker teknik jämfört med den gamla blinda tekniken som hade mycket komplikationer. Ja. Du lägger i något som heter paravertebralrummet så att säga, där nervrötterna passerar va? Just det. Man kan ha en kateter då som man har en infusion i också. Ja. Man kan lägga bilateralt också.
Ja, vad lägger du?
Jag lägger inte dem, det är en annan person som gör det. Men alltså det är vanlig lokalbedömning. Det är i princip som en epidural fast det är mycket större volymer. Alltså. Ja, Narup är det vanliga, absolut. Ja. Så att det är en bra teknik. Vi har inte tillräckligt många doktorer som kan lägga detta hos oss. Och det tycker jag är ett problem. Jag skulle vilja att vi hade en 24/7 tillgänglighet och det har vi inte idag. Vi har en kollega på barn som vi ringer ibland som är jätteduktig. Hon har jobbat hos oss förut. Men lite så va. Men glöm inte bort paravertebralen i det här sammanhanget så att säga. Okej. Övertransfusion, TACO som det kallas för va. Transfusion associated cardiac overload. Ja, det ibland blir man helt på gröten ute på traumarummet och trycker i lite för mycket. Det är inte jättevanligt, men visst har det hänt. Hur behandlar vi det då? Vi försöker, vad det gäller lungan då, va? Om man är blöt i lungan. Det handlar återigen om övertrycksventilation och försöka dra dem på vätska. Extrema fall dialys. Venesektio inom parentes. Jag vet en gång under alla år jag jobbat där vi har gjort venesektio på en patient. öppna. Det var inte Venisektio, för det var vi öpp... Nej, det jag vet inte. Jag ska inte nämna några namn, det var inte ni. Vi öppnade artärkateten ett tag helt enkelt och det blev bättre. Ja. Jag minns inte det fallet. Det var ju säkert 150 plus och det var ju uppenbart att patienten hade för mycket volym i kroppen. Liksom. Så att, men det är en extrem glöm det. Det är liksom ingenting man gör. Va? Nej. Ja, okej, jag tycker det var lite kul bara. Ja, trali då? Vad vet ni om det? Vad är det för något? Vi står ju här nere i och för sig. Men, ja.
Ja. Det är väl en RDS-fylld
ja.
Inom 6 timmar.
Bra. Titta, bra. Du är inte ofta någon kommer med den.
Ett steg till taco.
Ja.
Det är väl en generell övervätsning. Det kan väl ses som vilken...
Ja, kan man säga. Ja. Det kan man göra, men ger du blodprodukter alldeles för mycket så tenderar de att korra i blodbanan också. Va? Vilket gör att du får som en cirkulatorisk överload. Ger du kristalloider får du mer ödemproblematiken så att säga. Så att det, men visst, i princip ja. Vi går tillbaka till trali. Exakt va? Att en ARDS, definitionen är att du har samma definition som ARDS. Du ska uppträda inom 6 timmar efter en transfusion och du ska inte ha en annan uppenbar förklaring. En uteslutningsdiagnos. Och när förstår man att det är trali? Ja, det förstår man ju ibland när man häller in på sig plasma till någon som har 25% syrgas och plötsligt måste ha 100. Va? Då fattar man att okej, det hänger ihop det här. Men på en patient som har fått 40 påsar plasma på traumarummet och är lite vit på lungorna, så tänker man, det ingår väl i konceptet. Och hur mycket av det här som egentligen är trali, det har vi ingen aning om. Behandlingen är symptomatisk, det finns ingen kausal behandling. Det finns ingen patognomon, så att säga, diagnostikum, något prov man kan ta eller så heller. Och hur behandlar man det då? Som en ARDS i princip, va? Inget konstigt, eller hur? Ja. Ganska. Var det ett bra svar?
Det är
ja. Nej, men ska man, om man ska koka soppan lite kan man säga så här att... Ja, alltså om vi nu pratar om bukläge så är det så att om man tar den här Proceva-studien heter den, så hade man ju 60% som ingång där i syrgas alltså. Och tidigt va? Och la dem i 18 timmar och vi försöker följa det. Sen händer det bland annat att du vänder patienten så blir de bara sämre. Då vänder vi ofta tillbaka dem. Ja, ungefär så. Men är det en svårt traumatiserad patient med en massa X-fix och... Alltså, det är ju behovsprövat förstås. Ja. Ja, det är inte alltid så lätt. Nej. Och ibland kan man inte göra det helt enkelt. Men vi har haft någon med X-fix i höften som det funkar väldigt bra faktiskt. För då låg han liksom på dem. Bara för att ta ett exempel. Men ibland går det inte. Nej. Okej. Okay. Då går vi vidare. Här är då bara ett exempel på en patient. Anders och Pierre somnar väl när jag visar den här bilden för den har de sett så många gånger. Ja, plankan är där. Men det är bara ett exempel på hur det kan vara. Det är en patient som ramlar på ett staket och staketpinnen går rakt genom thorax på det här sättet. Han föll från en balkong. Ja. Och ni ser också då att han har fått två venfloner där och han kommer in vid liv. Han knackar faktiskt på ett fönster med den där plankan genom thorax, alltså på bottenvåningen. När han kommer fram till traumarum strax efter så får han hjärtstopp och det visar sig att den här plankan går igenom på det här sättet och trasar sönder vänster ovanlob, komprimerar truncus pulmonalis och går i plevra spatiet så ut på, förlåt, vänster överlob är trasig, höger lunga är så att säga bara plevraskadad. Men. Och när man öppnar honom så ser man då att hela högerkammaren ser ut som en koffertfisk liksom. Ungefär som om man har satt en piang på truncus pulmonalis. Så när man liksom lyfter på plankan så slår han ut igen och kommer igång. Han kom då till IVA och det som händer är då att hans vänstra överlob i det här fallet, det ser man inte riktigt, men den är borttagen. Och man har liksom en bronkplugg här som man har sytt. Här läcker det liksom en till dalvolym nästan hela tiden. Det bara läcker och läcker och läcker. Samtidigt börjar den högra lungan vita mer och mer och mer. Och han behöver mer och mer syrgas. Och det börjar bli lite jobbigt. Man vill dra på pipet, men läckan är där. Han får då en dubbellumen tub. Och då kan man ha två respiratorer. Så ett högt tryck där, ett lågt tryck där. Och för att göra en lång historia kort då så... gick det bra. Efter ett par dagar så kunde vi ta bort dubbellumentuben och den här läckan upphörde då. Det var väldigt mycket diskussion om retroarkotomi eller inte och så vidare. Vi försökte bronkoskopera och vi såg liksom ingenting och sådär. Men det löste sig till slut. Problemet är lite grann med två respiratorer. Det här är ju inte vardagsmat, men hur ställer man in två respiratorer liksom? Och förutom att man har högt tryck på den ena och låg på den andra, hur ska andetagen se ut och så vidare. Det finns en sån här synkroniseringssladd som vi fick efter att han var utskriven. Så att det blev någon slags asynkron eller dyssynkron andning, ska jag säga. Det går inte att ställa in. Förstår ni? Det räcker med en millisekunds skillnad, så efter någon timme så är det bara så. Ja. Okej. Okay. Njursvikt. Hur vanligt är njursvikt?
Jättevanligt.
Hur vanligt är det?
50% kanske får det på
IVA. Okej. Okay. Fler gissningar? Hur definierar vi njursvikt då?
Med AKI-kriterierna.
Okej.
Okay.
KDIGO.
Sänkning i
djur. Ja, KDIGO tänker du på eller? Ja, just det. Bra. Först då, det kan faktiskt vara så att man har postrenala hinder. Det är jävligt pinsamt nästa morgon att upptäcka att patienten har hydronefros liksom, och man inte har fattat det. Va? Och det kan ju behandlas ju naturligtvis med nefrostomier eller någon form av dekompression beroende på situationen. Men kolla alltid detta. Finns det ett postrenalt hinder? Liksom? Okej. Okay. Renal hypoperfusion är ju naturligtvis jättevanligt med chock. Va? Tubulär nekros är ju en diagnos som man frågar om den finns. Det vet ni säkert. Hela det här paradigmen är ju liksom i någon slags uppluckring. Icke desto mindre så är det vanligt och man tror väl ändå att det har någon form av hypoperfusion i njuren att göra. Och ofta får man oliguri. Hur behandlar vi oliguri? Ja, ett bra blodtryck, volym om man tror att det behövs. Diuretika. Kommer man bli friskare av diuretika? Nej, kanske inte. Men svarar man på diuretika så är det en slags diagnostikum att patienten kan kissa. Dessutom så är det ett sätt att reglera vätskebalansen. Så att jag använder det ganska ofta som... ja. För att, så att säga, styra patienten, inte i tron att man blir friskare av diuretika, kanske indirekt. Och naturligtvis dialys i förekommande fall om man inte kissar. Och kanske tidig dialys, vi kommer återkomma till det, ja.
Säger du att diuretika är njurprotektivt eller inte?
Nej, det säger jag inte.
Utan det är mest för att driva patienten?
Ja, alltså så här då, i djur är det ju det, va? Furix minskar syrgaskonsumtionen i njuren. Men de har ju aldrig kunnat visa på människor att på något sätt förbättra njurfunktionen på sikt eller så.
Jag har någon teori om att det är mindre svullnadsgrad då i djuren.
Men det är också så här att har du fått in en patient som har bytt blodvolym 4 gånger och inte kissar. Om du inte får den patienten att kissa, det vill säga bara får vatten ur kroppen på den, så har du ett upshit creek-problem inom 12 timmar. Och svarar man då på diuretika så är det en möjlighet, man får se som en kran bara liksom. Så ser jag på det. Och dessutom är det så att de inte svarar på diuretika då. Då förstår du att okej, okay, nu är vi dialysnära. Okej, okay, stand by här liksom. Mm. Rhabdomyolys är ju naturligtvis fruktansvärt vanligt på traumapatienter. Det behöver vi inte ens prata om, va? Och ni vet alla att man kan få myoglobineri. Och ni vet att myoglobineri kan påverka njurfunktionen. Man brukar då ibland ägna sig åt alkaliniserad diures, forcerad diures. Forcerad diures är inte alls så lätt att göra på en traumapatient. Alkalinisera urinen, ja, man kan hälla lite bikarbonat eller Ediamox. Det vetenskapliga underförlaget för det är ju nästan noll, kan man säga. Vad är då en signifikant myoglobinnivå som gör att man ska börja fundera? Är det någon som har en uppfattning om det här? Det är 500 i myoglobin, en hotbild. 40 000.
Ja,
okej. Okay. 2000.
Jag skulle tänka 5000.
Ja, det är bra. 5000 brukar vi köra på. Ja, vi går vidare. Det är lite arbiträrt, men det är ungefär så vi brukar göra. Va? Och återigen naturligtvis abdominellt compartmentsyndrom. Den första manifestationen är inte sällan oliguri. Va? Sen har vi det här då. Det är x antal studier då visat att massiv transfusion är oberoende kopplat till njursvikt. Okej. Okay. Det är naturligtvis en proxy för att man har blött mycket. Det är en proxy för dosen av chock som man har gått igenom. Det är väldigt svårt att bena ut vad som är vad. Men även om man försöker ta hänsyn till alla faktorer så verkar just massiv transfusion vara en oberoende riskfaktor. Sannolikt är det så att när du transfunderar patienten får du också en hemolyskomponent. Och när du får hemolys så får du fritt hemoglobin som i sig kan vara njurskadande. Och fritt hemoglobin har också en annan effekt. Va? Det är en scavenger för NO. Och NO vet ni, är viktigt för njurfunktion, njurperfusion och sådär. Huruvida det är exakt den mekanismen vet man inte, men de spekulerar i det. Röntgenkontrast då? Dag 2 på IVA. Patienten har gått igenom en CT-dagning innan, enligt rutin. Nu har vi 180 krea. Vi vill göra en kontrast-CT för att se om det blöder. Ska vi göra det någon? Men paroral kontrast kommer inte att besvara frågan om de blöder.
Du kan göra, många gånger när man pratar med sin röntgenläkare så kan de reducera antingen dos så att den blir så att den inte ger så, en, jämfört med den vanliga dosen så att man kan ändå se.
Jag tycker man hör så blandat. Jag tycker det är svårt att veta exakt med just det här.
Jag kommer med ett litet svar här strax. Vi kommer till det. Jag kanske ska backa först och säga sådär då. Häss kommer vi till nu, tänker jag. Vi gjorde en studie här på SOS där vi tittade på ett material på drygt 400 intensivvårdade traumapatienter och kunde konstatera att 25% utvecklade en njursvikt. Det var rätt nära med 50, men ungefär. Och det är Kedigo-kriterierna. Ja. Det är också så att de som utvecklar njursvikt, den röda gruppen, har ju väsentligen mycket sämre prognos. Är det njursvikten eller är det en proxy för andra saker? Det kan vi diskutera. Men det är helt klart så att ha njursvikt efter trauma på IVA, det är ingenting man ska ta med lätthet på. Vi tittade på riskfaktorer för att utveckla njursvikt. Och då är det så att det är en sån här odds-ratio-bild. Och är det till höger så att säga, så är det ökad risk. Och skär konfidensintervallen inte över ettan här, så är det en oberoende riskfaktor i en multivariat analys. Manligt kön, diabetes, svår skada, massiv transfusion och resuscitation med Volivén. Ungefär 40% av de här patienterna har fått Volivén. Det här är den första studien där vi visar i traumasammanhang att Volivén är lika farligt här som det är vid sepsis. Så det ska man undvika. Är det någon som använder det här nu? Nej. Ålder faller faktiskt ut här. Det här är upp per år, va? Så att den är signifikant. Röntgenkontrast faller inte ut. Röntgenkontrast kunde vi inte visa var en riskfaktor för njursvikt. Och mitt svar på den här frågan är, gör undersökningen, bryr inte om detta. Okej.
Okay. Är det njursvikt någon gång under vårdtiden eller ja. I Holland? Eller vad var kriteriet?
Under vårdtiden på IVA. Mm. Okej. Okay. Så inte häs, men ger röntgenkontrast, om vi sammanfattar. Okej. Dialys på traumapatienter då, ska man bolla på med sånt? De är ofta unga och rätt friska. Ja, det är en jävla konstig fråga att ställa naturligtvis. Men, så här är det. Det är väldigt, väldigt dåligt studerat. Och vad vi pratar om är att behöver man dialys någon gång under resan så behöver man ju det. Det förstår alla. Utan vad vi pratar om, ska man vara liberal med dialys? Ska man börja tidigt eller ska man så att säga vänta ut patienten? Är det några för- och nackdelar med det? Och tittar man på allmänna intensivvårdsmaterial, det finns ett antal stora studier där ute, inte isolerade till trauma, så är det blandade resultat. Och de är designade på olika sätt och frågan är faktiskt inte riktigt besvarad. Min personliga uppfattning, inte bara min för övrigt, är att just i trauma så tror jag att tidig dialys har väldigt många beneficial effects, va? Dels har patienten ofta gått igenom en omfattande ischemi-reperfusion. Vi får en slags detox av att dialysera dem. Vi får en tidig kontroll av vätskebalansen som är otroligt viktig för överlevnaden. I bästa fall kan vi ta bort en del proinflammatoriska mediatorer och vi får kontroll över abdominalyskomponenten. Ja.
Ja.
Ett myoglobinmolekyl är ungefär 17 000 dalton och de vanliga filtren drar upp till 20 000. Så kan man använda sina oxirisfilter som tar lite mer. Och ofta inleder vi med det, men de är lite dyrare så det blir ofta bara ett.
Jag har varit med en patient som har varit väldigt svårt att få bort rhabdomyolysen med hjälp av dialys.
Ja. Men då ska du veta att du har ju inte någon kontroll där. Hur har det sett ut utan dialys?
Ja, nej, naturligtvis. Det hade kanske varit ännu mer dramatiskt.
så att det ska man tänka på också. Ja.
Alltså, om övriga faktorer är ganska schyssta då, men det är bara myoglobinstegring.
Alltså nej, det är ingen indikation tycker jag. Allting är BF, då skulle jag inte göra. Nej, det skulle jag inte göra. Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Preemptiv dialys för bara rödmjölus, nej. Däremot så kan man säga, har en sån här riktigt trasig patient som har gått igenom allting och så börjar de bli så här tenderade, du får ge rätt mycket Furix, de har fått mycket volym, det kokar lite här och där, då är jag ganska liberal med att starta dialys. Vi har till och med gjort så att vi har haft dialys som har gått under reoperationer och så, just för att hålla liksom homeostasen i schakt. Ja.
Men du vill ändå ha en liksom, även om du till 99% tror att det kommer bli någon sorts njursvikt och så vidare, men att du är så tidigt i förloppet att du inte har sett något värde som säger att det, ja, det är inte så att du, ja, börjar innan.
Nej, alltså någonting mer, va? Alltså lite dåligt kiss. Ja. Någonting liksom, ja. En liten sniff där vill jag ha. Inte bara, om allting är okej så går jag inte bara på någon slags circumstances liksom, nej. Ja, okej.
Okay. Jag kan bara ge en kort kommentar. De ligger ofta väldigt högt i kalium också.
Ja.
Man kan aldrig undvika den här kaliumstegningen. Det blir också en indikation.
Och sen är det den här abo-flod-historien där, för att naturligtvis måste vi resuscitera alla patienter. Det gäller ju både sepsis och trauma inledningsvis. Det tror jag inte någon har något problem med. Det vi har ett problem med, det är att förstå när vi ska sluta resuscitera patienter. Var går brytpunkten? Går vi för långt ibland? Kanske går vi för kort ibland. Men framförallt tror jag att vi går för långt väldigt ofta. Därför vi har inga bra triggers för när nu är det enough liksom. Laktat släpar efter, acidosen hänger kvar, så kör vi på lite till och sådär. Och i det, sen vet vi då också att för att en patient som är kumulativt övervätskad har sämre prognos. Alla de här studierna är gjorda retrospektivt. Man kan alltid diskutera om det är en proxy för någonting annat. Men mycket talar ändå för att vätska, liksom en kumulativ vätska, är ogynnsamt. Och ju tidigare vi kan kontrollera den här fasen, ju tidigare vi har kontroll och kan liksom reducera vätskebalansen, så tror jag att vi har ett bättre förutsättning att klara patienterna. Koglopati pratar ni om, va?
Ja, vi har pratat om det.
Ja. Både det gäller IVA då, bara kan jag bara flika till då. Förutom det att patienterna har en faktorförlust då när de kommer in. Spädning kan man ju diskutera, men det är ju ofta om man har fått andra produkter än blodprodukter då, va? Vilket kan vara genia. Så det behandlar man naturligtvis genom att titta på koagulationsstatus och ge de produkter som behövs. Va? Och sen har ni pratat om tick. Ja. Som naturligtvis, ni vet, tidig koagulopati och så vidare. Då, va? Hypotermi har vi pratat om. Och sen har vi dick då, va? Som man sällan ser, eller aldrig skulle jag vilja säga, ser på traumarummet, utan som är ett senare fenomen. Och ofta uppträder kanske något dygn senare, 12 timmar senare, 2-3 dygn efteråt ibland. Och vad är DICK då? Ja, det finns ju ingen formell definition. Det är så kallad DICK-score, det kan ju missförstås. Man pluggar i olika såna punkter då. Va? Men en viktig grej att komma ihåg är att tranexamsyra är ju lite axiom att ge tidigt idag. Och ni har säkert pratat om att ju tidigare man ger det desto bättre. Vi pratar ju om 15 minuter. Jag menar, man ska inte vänta en minut för länge. Men någonstans här så går en brytpunkt. Och är det så att patienten har en DICK, det är direkt kontrainducerat via tranexamsyra. Så att hålla på och hutta in tranexamsyra på IVA så där efter 36 timmar, det ska man nog fundera både en och två gånger på. Men tidigt ska man ge det. Okej? Okay? Så kom ihåg det, va? Det är inte så att tranexamsyra alltid är rätt. Det är bara rätt ibland. Senare faser då. Oj, nu drar vi på lite här. Så har vi de här diagnoserna. Här är lite våra egna material. 30% ungefär uppfyller sepsiskriterierna, de som ligger på IVA, någon gång under vårdtiden. ARDS, ventilatorhalsöverpneumoni och multipel organsvikt, jättevanligt. Här är också våra material 10 år. När vi tittar på vår egen databas så kan man då se att här är ISS-graden, de gråa. De är alltså mer skadade nu än de var då. De har också mer organsvikt. ARDS ligger här förhållandevis lågt ändå och 30-dagars mortaliteten är lite högre då när man är mer skadad. Men den här siffran är jättebra. Internationellt står vi oss fantastiskt bra i vår mortalitet. Alltså. Jag ville bara få säga det. Sepsis då är någonting man inte pratar så mycket om. Post-injury sepsis. Det är mycket vanligt. och farligt. Och frågan är om vi behandlar detta ämne optimalt idag. Man ser inte att det minskar. I vissa material så är det väldigt vanligt, va? Ökar mortaliteten påtagligt och det bidrar då till en stor andel av traumadödlighet. Kan leda till extremt långa vårdtider. Och förlåt. Och här är siffror från oss. Och detta är då ett material på 720 patienter. Detta är SOFA score, dag 1-10. Det här är andelen som uppfyller sepsiskriterierna av de som ligger kvar. Är ni med? Och det här är de som ligger kvar. Va? Så här borta är bara 25% kvar av de som låg inne från början. Men blir man kvar på IVA så är detta ett jätteutmaning. Alltså infektioner och sepsis. Va? För de här lirarna som ligger här på dag 5 och bortåt så är det här som är det medicinska panoramat. Va? Är ni med? Mm. ARDS då? Vad kan vi säga om det? Kort kan man säga så här att just genom trauma så har ARDS blivit mycket, mycket mindre vanligt nu än det var förr i världen. Det var ju en jättegrej för 20 år sedan. Här kan man titta lite äldre data då. Så ser man att patienter med samma skadegrad, samma PAR-score, så minskar ARDS-frekvensen stadigt över tid. Här har man tittat på i ett annat arbete på olika grupper av sepsispatienter. De som är sepsisutlösta, övriga och trauma. Och då ser man att en minskning ligger framförallt i traumagruppen. Traumapatienterna har mindre ARDS än tidigare. Här är ett amerikanskt material, 10 års skillnad, incidens ARDS på en stor intensivvårdsavdelning i Kalifornien efter trauma. Det här är en intressant studie från Minnesota. Här tittade man på en community, en kommun eller vad det nu kan ha varit, Olmsted. Så ser man att ARDS går ner så här över tid. Och så bryter man upp det här i community-acquired ARDS, att komma in med ARDS till sjukhuset. Det är ungefär samma över tid. Men när man tittar på de som får det på sjukhus, hela minskningen ligger i att man inte får det på sjukhus, vilket naturligtvis får en att tro att det är en iatrogen komponent i det här, va? Vi ger för mycket vätska till exempel. Vi tajmar saker och ting fel. Och det moderna konceptet med less is more, va? Att behandla patienter korrekt i respiratorn, att inte ge för mycket vätska. När man transfunderar så gör man det precis och to the point. Och som Pierre brukar säga, a lot to a few. Va? Att man inte slaskar runt för mycket helt enkelt. En annan öppen fråga, och den är fortfarande helt öppen, är timing av kirurgiska interventioner naturligtvis. Va?
Ja.
Alltså, nej, men, ja, vanliga 6-8 liksom. Och sen då naturligtvis tidig kontroll av vätskebalans var ju jätteviktigt för att undvika utveckla ARDS. Multipel organsvikt, ett problem. Kanske den största medicinska utmaningen inom vår specialitet skulle jag säga. Alla kategorier skulle jag säga i termer av hälsoproblem. Och det här är bara en lite historisk bild skrivet av Winston Churchill, men Edward Churchill som var chefskirurg i amerikanska armén under världskriget. Han beskriver liksom historien här, hur när man klarar en grej så demaskerar man nästa problem så att säga, va? Och man lärde sig då under andra världskriget att behandla patienter med blod och även under Koreakriget liksom, och man kunde häva chocktillstånden. När man gav dem volym så fick de ofta njursvikt, men man klarade livet på dem. Under Vietnamkriget kom kristalloiden som man hade med sig ut i fält, och begrepp som danamlunga och sånt där etablerades. Man hällde kristalloider i patienterna ut i fält och så kom de in jätteblöta till sjukhus, men man klarade också fler. Och någon gång fram på 70-talet så började vi tala om multipel organsvikt. Det är att vi klarar 1, vi klarar 2, vi klarar 3. Det är färre patienter som blir dåliga, men de sviktar nu i alla organ istället. Här är lite andel patienter som utvecklar sepsis och multipel organsvikt i olika material i världen. Och ni ser att det där är procent och ni kan se att det är en ganska vanlig artikel. Va? Här är svenska siffror. Mortaliteten om man har multipel organsvikt. Ja, om man har multipel organsvikt är ju mångfaldigt förhöjd. Va? Så det är ingen lek alltså. Okej, det är ni med på. Här är lite incidenser från Karolinska, från Denver, och lite grann är det problem med hur definierar vi multipel organsvikt och vad är det för nämnare? Är det IVA-patienter, är det alla traumapatienter? Så man måste se de här studierna med nypa salt. Poängen är bara att det är vanligt. Va? Det här behöver vi kanske, varför får man multipel organsvikt? Har ni hört talas om DAMPS? Mm. Nej. Damage, eller danger heter det ibland också, associated molecular patterns. När man skadas, när vävnad skadas, så släpps det ut intracellulära produkter. Va? De känns igen av vårt innate immunförsvar som främmande. och startar en så att säga steril inflammation, va? Och det är det som man tror ligger till bakgrunden till organsviktsutveckling i trauma. I princip kan man då säga att du får såna här DAMPs, mitokondriellt DNA, HMGB1, histon, det finns massor, va? Och de i sin tur agerar på olika inflammatoriska receptorer och startar så att säga en systeminflammation med multipel organsvikt som resultat. Intressant är då att om man sprutar in såna här DAMPs i buken på råttor. De har en pneumonimodell. Okej, okay. Och så balar man den och så tittar man på hur många vita man får ut. Och då får du ut en viss mängd vita. Om du tar samma modell och så sprutar du in DAMPs i buken, det vill säga du låtsas att du har en svår levernekros eller något sånt där, va? Och så gör man samma grej med pneumoni, så tar man det, så är det mycket, mycket mindre vita som kommer ut i balen. Immunförsvaret är liksom preoccupied elsewhere, va? Det vill säga, och det förklarar, det här är en väldigt fin förklaringsmodell till varför traumapatienter är så fruktansvärt infektionskänsliga. Därför hela deras försvar är liksom upptaget med annat, va? Än att skydda dem mot infektioner. Förstår ni den enkla logiken i detta? Här är en studie som pågår i Storbritannien där man försöker ge, den där kan vi hoppa till, men den här, artesunat, ett malariamedel som man tror delvis stänger av den här inflammationen. Och då randomiserar man patienter som får blodlarm, alltså de drar ett blodlarm på ett traumacentrum där. Så randomiseras den patientgruppen till artesunat eller placebo. Och så ska man se om de får mindre organsvikt. Det är väldigt spännande. Det här är också ett koncept som man pratar mycket om. Det blir avslutningen det här. Shock-induced endotheliopathy, framförallt utvecklade i Köpenhamn. Där man tror att de höga katekolnivåerna vid svårt trauma skadar endotelet. Man får skador på glykokalyx, vilket i sin tur är otroligt ogynnsamt och leder till organsviktsutveckling. Man kan visa då att höga, alltså adrenalin är en oberoende riskfaktor för död och organsvikt. Och man kan också visa att såna här produkter som kommer från skadat endotel är oberoende kopplat till organsvikt och död. Starkare kopplat än skadegrad och acidos till exempel. Okay. Då undrar man, funkar betablockare? Eller hur? Det undrar ni väl? Ja, vad bra. Och det gjorde vi också. Så den här studien gjorde vi alldeles nyligen. Här har vi tagit alla traumapatienter i stort sett som grupp från traumaregistret. Och så har vi tittat på vilka som står på betablockad och vilka som inte gör det. Vi har valt de som lever 50 år, för annars blir det så konstigt. Och vi har valt en signifikant skadegrad. Och sen har vi matchat det här med massa olika register. Och sen har vi gjort en logistisk regression där vi har justerat för alla variabler. Och då kan man konstatera att patienter som är betablockade är äldre. De har mer iskemisk eller hjärtkomorbiditet, föga överraskande. Men de har faktiskt inte mer shock on arrival trots att de är betablockade vid olyckan. Okej? Okay? Lite intressant. Kanske man skulle tro. De dör mer. Men de är ju mycket, mycket sjukare. Och om vi justerar för det här, är det då så att betablockare faktiskt skyddar? Är inte det lite spännande? Eller hur?
De hade inte mer chock, men som hur?
Blodtryck. Blodtryck on arrival. Blodtryck är det här. Mm. Sen har du alla ISS-nivåer här och du har... Komorbiditeten är signifikant större, va? De är äldre och sjukare om vi sammanfattar. Ja. Okej.
Okay. Nu sa du att man justerar till blodtrycket. Inte puls. Inget puls.
Nej, puls inte med.
Men jag tänkte på... För jag menar, vad jag kommer ihåg att alltså när man läser på ATL så alltihop att den här att man hela tiden ska tänka på om de står på betablocker därför att det kan störa puls och blodtryck.
Ja, absolut. Det är klart att jag kan göra det. Men i ett stort material med x antal tusen patienter så kan vi inte se att de har lägre blodtryck on arrival. Va? Och andelen som är i chock definierat så här är inte större. Va? Alltså det är ingen signifikans här. Men...
Det finns väl liknande studier på sepsispatienter?
Ja.
Ja,
det gör det. Det är helt riktigt. Okej, okay. Nu justerar vi för allting då. Så ska vi se, är det så att det skyddar att vara på betablockad? Okej? Okay. Ni är med? Ja. Och ojusterat så är det ju ökad risk. Men de är ju andra sidan äldre och sjukare, eller hur? Det var inte så konstigt. Och så har vi flera modeller, en restricted full model och så vidare. Och här justerar vi för allt som går. Och det blir då ingen skillnad. Sorry, men så är det.
Nej,
Det föll inte ut. Nu ska man förstå att förutsättningarna för den här studien är begränsade. Alltså det är retrospektiva data. Och ni förstår också så att vi kan inte randomisera att folk till att äta betablockare strax före olyckan. Så vi kommer liksom aldrig sanningen närmare, va? Nej. Ja, visst. We ain't there yet, kan man säga då. Ja. Okej. Sammanfattningsvis då, intensivvården är viktig, det har ni förstått. Är det någon som inte har förstått det? En gradvis förskjutning, va? Att IVA blir ännu viktigare med tiden. För att Pierre och Anders är duktiga, va? Så får vi ta hand om det. Liksom. Okay? Och det här, va? Att i den här kedjan så finns det en stor del. Alltså när vi pratar om trauma måste vi prata om hela kakan, inte bara blåljusdelen. Va? Okay? En annan fråga är då, hur mycket gör vi fel på IVA och hur mycket bidrar vi till dödlighet i det att vi inte handlägger de här patienterna optimalt? Det är fullständigt okänt, kan jag säga. Skulle vi kunna bli bättre? Skulle vi kunna bidra till att förbättra utfallet? Trots allt vi gör. Vi kanske inte gör allting rätt. Ja. A set where the pride of ownership is truly second only to the pleasure.